från SRF Riks Facebook-sida. Visste du att det tickande ljudet vid övergångsställen höjs om du skriker på rödljuset? I en intervju med Sveriges Radio P4 Göteborg förklarar Faiz Butan, planeringsledare för trafiksignaler i Göteborg, att funktionen är till för att personer med synnedsättning ska kunna navigera säkert. Ljudsignalen vid trafikljus är särskilt viktig för personer med synnedsättning, eftersom den fungerar som ett auditivt stöd för att navigera tryggt i stadsmiljön. För att säkerställa att signalen hörs även i stökiga miljöer, till exempel när många bilar passerar, eller när någon ropar i närheten, justerar systemet automatiskt ljudnivån. Svenska staten anmäls till FN för diskriminering. Malmö mot diskriminering är en ideell organisation och en oberoende antidiskrimineringsbyrå som arbetar för att främja allas rättigheter. I början av november lämnade de in ett klagomål mot svenska staten till FN:s funktionsrättskommitté. Bakgrunden är att en man med intellektuell funktionsnedsättning råkat lämna in sin aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen en dag för tidigt och därmed straffats ekonomiskt. Syftet med klagomålet är att FN ska granska Sveriges ansvar för att säkerställa tillgänglighet samt stoppa oproportionerligt hårda sanktioner mot en sårbar grupp. Det är orimligt att en person som sökt de jobb som han ska straffas så hårt för ett litet formalia fel som beror på missförstånd. Sverige måste ta sitt ansvar och ändra det här systemet eftersom det är uppenbart att det inte fungerar för personer med funktionsnedsättning, säger Lisa Nordling, jurist på Malmö mot diskriminering. Beskedet var förkrossande, jag var inte längre berättigad färdtjänst. Men fick trots det behålla insatsen ett år till. Den vardag som jag har byggt upp till att fungera är nu något jag har på nåder, som kan ryckas från mig när som helst. Det är svårt att förstå hur de bakom besluten tänker. Jag använder färdtjänsten för att kunna ta mig till och från jobbet, inte endast för min skull, utan också för att kunna vara en kugge i samhällets maskineri. Jag har gråtit, jag har ältat och jag har ställt mig själv frågan : hur stor risk är jag villig att ta för att komma till min arbetsplats? Om jag skulle bli av med färdtjänsten? Om jag riskerar att bli ihjälkörd på min väg till jobbet, är jobbet värt den risken? Bakom varje beslut om indragen färdtjänst finns en människa. En vardag som rasar. Det handlar inte om siffror, utan människors liv. Kajsa berättar om hur färdtjänst blev avgörande för att kunna arbeta. Jag vill kunna behålla mitt jobb. Klockan är 17.30. Det är rusningstrafik och folk springer i alla möjliga riktningar till och från bussar och tåg, många i för stor brådska för att visa hänsyn. Solen ligger lågt och sticker rakt in i ögonen. Som alltid med diagnosen RP så försvinner synen successivt, och det har varit jobbigt ett bra tag nu. När jag pendlar till och från jobbet är jag antingen konstant bländad eller hindrad av att det är för mörkt. I allt jäkt är det någon som inte ser min vita käpp och springer rakt över den. Den går av, för tredje gången. Jag kom hem från jobbet helskinnad den här gången, men vad kostar det mig? Det var i denna scen jag insåg att jag inte längre klarade av att ta mig hem från jobbet på ett säkert sätt. Jag ansökte om färdtjänst och Region Stockholm beviljade insatsen. Från början använde jag färdtjänsten främst för att ta mig hem när det var mörkt eller när det var för starkt ljus ute. Jag märkte direkt hur den mentala dimman skingrade sig. Jag hade varit på väg in i väggen ett tag, insåg jag, men plötsligt orkade jag ta mig för saker igen. Jag var inte längre en passiv medpassagerare i mitt eget liv, som somnade i soffan klockan 20.30 varje kväll för att orka pendla, jobba och äta. Jag orkade nu hitta på saker efter jobbet, träffa kompisar och jag minns att jag tänkte wow, kan livet vara så här roligt? När jag sommaren 2018 flyttade från Stockholm till Skåne behövde jag ansöka om nytt färdtjänsttillstånd. Utan problem fick jag ett femårigt tillstånd beviljat. Men när det skulle förnyas var det som att Region Skåne helt hade bytt hållning, trots att ingenting gällande mina behov eller förmågor hade förändrats. Beskedet var förkrossande kolon. Jag var inte längre berättigad färdtjänst, men fick trots det behålla insatsen ett år till. Den vardag som jag har byggt upp till att fungera är nu något jag har på nåder, som kan ryckas från mig när som helst. Det är svårt att förstå hur de bakom besluten tänker. Jag använder färdtjänsten för att kunna ta mig till och från jobbet, inte endast för min skull, utan också för att kunna vara en kugge i samhällets maskineri. Jag har gråtit, jag har ältat och jag har ställt mig själv frågan kolon. Hur stor risk är jag villig att ta för att komma till min arbetsplats, om jag skulle bli av med färdtjänsten? Om jag riskerar att bli ihjälkörd på min väg till jobbet, är jobbet värt den risken? Jag har kommit fram till att svaret är nej. Idag är det som att jag har ett smalt hål centralt i synfältet som jag tittar igenom. Jag behöver färdtjänsten mer än någonsin. När jag om 1,5 år måste skicka in min nästa ansökan, får jag se om jag får tillståndet förnyat, eller om jag mister det och potentiellt även jobbet. Jag vill kunna behålla mitt jobb. Äntligen riktig vinter. Eller. Snö och kyla kan vara härligt, och jättejobbigt. Speciellt för personer som inte ser, när snöröjningen inte fungerar tillräckligt bra. Vi som är gravt synskadade eller blinda använder andra sinnen än synen för att orientera oss. I utemiljöer behöver synskadade kunna känna ledstråk, trottoarkanter, pålare och stolpar för övergångsställen. Och framför allt behöver vi komma fram på vägarna utan hinder. Under vintern är en väl fungerande snöröjning och halkbekämpning helt avgörande för att utemiljön ska vara tillgänglig även för oss. Men allt för ofta fungerar inte snöröjningen, vilket i värsta fall gör att vi måste hålla oss isolerade i våra hem. För utan en väl utförd snöröjning blir det snabbt farligt, för att inte säga livsfarligt, för oss att gå ut på egen hand. Om vi till exempel inte kan känna var ett övergångsställe är placerat, hur ska vi då säkert kunna korsa gatan? Inte minst i en snötäckt miljö där det är svårare att höra bilar och andra fordon. Brister i snöröjningen får en rad konsekvenser. I oplogad snö får vi inte den vanliga bekräftelsen på att vi befinner oss där vi ska. Den vita käppen blir oanvändbar och vi kan inte med fötterna känna vilken typ av underlag vi står på. De som använder ledarhund ställs också inför stora utmaningar om hunden exempelvis får svårt att hålla vänsterkant eller inte kan söka upp vanliga målpunkter längs en viss rutt. I värsta fall är de vanliga vägarna blockerade. Ljudmiljön förändras också vintertid. Det betyder att vi inte längre kan använda hörseln när vi orienterar oss i samma utsträckning som vid barmark. Till exempel blir det mycket svårare att bedöma avstånd till bilar eller att höra att vi närmar oss en husvägg. Svårigheterna minimeras när snöröjningen fungerar på ett bra sätt. Här listar Synskadades Riksförbund några punkter som kommuner och deras upphandlade utförare behöver tänka på i snöröjningsarbetet. Snöröjning och halkbekämpning på trottoarer, cykel- och gångvägar, busshållplatser och perronger måste ha högsta prioritet. Skotta trottoarerna på båda sidor av gatan. Om enbart ena sidan snöröjs kan vi, som synskadade, inte hitta dit vi ska. Skotta hela övergångsställets bredd inklusive refuger och se till att man kan ta sig ändå fram till stolpen eller pålaren. Då kan vi hitta den med den vita käppen och ledarhunden kan söka upp stolpen som vanligt. Skotta hela perrongen eller busshållplatsen. Det måste vara möjligt att ta sig fram, både till och från hållplatsen. Naturliga ledstråk, såsom räcken, kanter och staket, måste kunna användas av oss synskadade även vintertid. Objekt i den fysiska miljön är många gånger våra hållpunkter när vi tar oss fram. När dessa försvinner så försvinner även vår möjlighet att orientera oss. Även om tydliga snövallar är till hjälp, behöver stolpar, murar, staket och räcken i så stor utsträckning som möjligt vara möjliga att nå med den vita käppen. Konstgjorda ledytor måste kunna användas även under vintern. För att det ska finnas en rimlig möjlighet för oss att gå på konstgjorda ledytor, som består av taktila plattor, måste dessa förses med markvärme eller sopas så att man kan hålla dem fria från snö, is och sand. Ta bort undan plogad snö. Snödrivor som inte tas bort kan också innebära en risk för skador eller att förutsättningen att hitta rätt försvinner. Fungerar inte snöröjningen riskerar vintern att bli en lång period av isolering för dem med synnedsättningen. Låt även oss synskadade njuta av krispig vinterluft och vita landskap. Ersättningarna höjs, men räcker inte till. Det här behöver du som är synskadad veta om bidrag och ersättningar 2026. Ersättningarna höjs, men mycket lite. Från 1 januari 2026 höjs många ersättningar, men bara med ungefär 0,7%. Det gäller till exempel merkostnadsersättning, tidigare handikappersättning, sjukersättning, aktivitetsersättning, omvårdnadsbidrag. Anledningen är att prisbasbeloppet höjs med 400 kronor och landar på 59 200 kronor för 2026. Men eftersom priserna i samhället ökat mycket mer, kan det ändå bli tuffare ekonomiskt för många. I kontrast till detta beräknas lönerna öka 3-4%. Lägre skatt för dig med sjukersättning. En bra nyhet är att den så kallade funkiskatten nu tas bort helt. Du som har sjukersättning eller aktivitetsersättning betalar alltså mindre skatt 2026. Du kan söka stöd ett år längre. Från och med 2026 gäller flera ersättningar upp till 67 års ålder. Tidigare var gränsen 66 år. Det gäller till exempel sjukersättning, assistansersättning, merkostnadsersättning. Det innebär att du som fyller 66 i år fortfarande kan ha rätt att söka dessa stöd. Bostadstillägg påverkas, men inte höjt tak. För dig som har sjukersättning eller aktivitetsersättning kan bostadstillägget påverkas av ändrade schablonbelopp för boendekostnader. Men det högsta beloppet man kan få i bostadstillägg höjs inte. Det kan innebära att vissa får lägre ersättning, trots ökade boendekostnader. Under 2,5 år har jag kämpat för att få tillbaka min färdtjänst. Under samma 2,5 år har jag kämpat med att få livet att fungera utan den. Denna period har jag tagit tåget till och från jobbet, vilket dränerat mig på energi redan innan arbetsdagen har börjat. Detta endast för att säkerställa att jag tar mig fram säkert på perronger, vars bristande tillgänglighet enkelt kan försätta mig i livsfara om jag inte är 100% alert. I slutet av dagen har jag varit slutkörd och tyngd av huvudvärk på grund av anspänningen. Problemen började med ett märkligt beslut 2020 när jag flyttade från Helsingborg till Umeå för att plugga. De gav mig bifall på vinterhalvåret, från oktober till april, och avslag på sommaren, från maj till september. Resonemanget var att jag kan orientera mig väl så länge det är ljust och marken är fri från snö, vilket inte stämmer. Min synförmåga är inte något som skiftar likt årstiderna. Jag överklagade till förvaltningsrätten som gav mig rätt. Då Umeå kommun valde att inte överklaga löste sig situationen, och jag fick färdtjänst året om. 2023 var plugget slut och jag skulle flytta hem till Helsingborg igen. Eftersom man inte får ta med sig sitt färdtjänstbeslut vid kommunbyte var jag tvungen att ansöka på nytt i Skåne. Den här gången fick jag avslag helt och hållet. De ansåg att jag som kan förflytta mig på en eller två intränade sträckor i kollektivtrafiken skulle kunna träna in övriga sträckor, ett helt orimligt resonemang. Det är frustrerande att möta oförståelsen. I den verkliga vardagen räcker det inte att träna in en sträcka, för så fort det kommer ett tillfälligt hinder, som en felparkerad bil, en dumpad sparkcykel eller en cykelbana som flyttats på grund av vägarbete, så blir den annars välkända sträckan okänd. De referenspunkter man så duktigt har tränat in är man plötsligt lämnad utan. När jag påtalade att det finns en förvaltningsrättsdom från Umeå som fastställt att jag har rätt till färdtjänst så argumenterade Region Skåne att andra förutsättningar råder i Helsingborg. Visst, det är lite mer snö i Umeå på vintern, men det är väl den enda skillnaden i princip. Och dessutom hade ju Umeå fastslagit att jag hade rätt till färdtjänst även på sommaren. Så jag påbörjade en lång process. Jag överklagade till förvaltningsrätten, som i december 2023 avslog ärendet. Nästa steg var kammarrätten, som inte heller tog upp fallet. Då gav jag tillfälligt upp, fram tills min syn ett tag senare försämrades ytterligare och jag förlorade mitt detaljseende. Den pyttelilla användning jag förut haft av min syn när jag navigerar mig var nu helt borta. I augusti 2024 gjorde jag därför en ny ansökan och fick ett nytt avslag. Region Skåne fortsatte hävda att jag borde kunna träna in de sträckor jag behöver ta mig. Efter en överklagan till förvaltningsrätten fick jag i maj 2025 äntligen rätt, men Region Skåne gav sig inte, utan överklagade ett steg till. Som tur var så tog kammarrätten inte upp fallet. Nu har jag haft rätt att använda färdtjänst sedan augusti, efter 2,5 års kamp. Jag kan idag lägga min energi på det som är viktigt, som att vara mitt bästa jag på jobbet. Jag behöver inte längre förlita mig på att vänner och familj ska ta sig tid att skjutsa runt mig. Äntligen har jag frihet och möjlighet att göra saker utan att vara beroende av andra. Bakom varje beslut om indragen färdtjänst finns en människa. En vardag som rasar. Det handlar inte om siffror, utan människors liv. Det här är Linus berättelse. Valåret är igång. Och SRF ligger inte på latsidan. En del i vår strategi under våren och valrörelsen är att försöka träffa så många rikspolitiker som arbetar med våra frågor som möjligt. I veckan var en delegation på besök i riksdagen för att prata med Malin Höglund, Moderaternas funktionshinderspolitiska talesperson. Under mötet fokuserade vi framförallt på tre frågor: färdtjänsten. Vi berättade om vår kampanj och de problem synskadade möter, både när det gäller färdtjänsttillstånd och kvalitet. De kommer inte att lösas om vi inte får en tydligare nationell lagstiftning. Är det verkligen rimligt att synskadade ska riskera att mista sina arbeten för att de inte kan ta sig dit? Ledsagning. Synskadade kommer inte längre in i LSS. De som har tur får hjälp via SOL, men den hjälpen kan kosta mycket och har stora begränsningar. Fixa en ny lag. Rehabilitering. Det är tyvärr väldigt olika beroende på var du bor vilken hjälp du får att leva med din synskada. En god rehabilitering eller habilitering är på sätt och vis hela grunden till hur livet som synskadad blir. Mötet var konstruktivt och Malin Höglund inlyssnande och intresserad. Men ord räcker såklart inte för att förändra läget och vi säger som alltid, upp till bevis. SRFs delegation bestod av ordförande Niklas Mattsson, utredare Fredrik Stockhaus och sakkunnig inom färdtjänst Jimmy Pettersson. Bildbeskrivning. Delegationen från SRF står tillsammans med Malin Höglund framför en tavla i riksdagens café. Fredrik och Niklas håller i sina vita käppar, Jimmy står framför ett fönster och utanför skymtas Rosenbads brandgula fasad. Vi varnade för att läget var akut, nu är patienterna blinda. Synskadades riksförbund varnade redan år 2020 för oacceptabla brister i ögonvården i ett flertal regioner, bland annat att allt färre patienter får rätt vård i rätt tid. Region Västernorrland låg i den absoluta botten bland alla regioner. Det är läkarbristen på regionens ögonklinik som har skapat de långa väntetiderna, vilket lett till att patienter fått nedsatt syn och i några fall blivit blinda. Nu satsar de på att anställa en optiker, skriver tidningen Ångermanland. Även Sundsvalls tidning granskade det tuffa läget på kliniken för ett par år sedan. En av ögonläkarna kallade situationen för allvarlig och sa vi kommer att producera ett antal blinda ögon som egentligen skulle ha kunnat räddas. Ville Sjögren, ordförande i Medelpads läkarförening, oroas över patientsäkerheten på ögonkliniken. Om man tar glaukom så är det en folksjukdom som huvudsakligen drabbar äldre och som kan leda till blindhet. Det är riktigt allvarligt för det handlar ju om samhällets svagaste individer, säger han till tidningen Ångermanland. Länsklinikchefen Annie Aspvik säger till tidningen att de nu jobbat mycket med arbetsmiljön och arbetsbelastningen för läkargruppen under en längre period. Samtidigt medger hon att bristen på ögonläkare till viss del påverkar patientsäkerheten för glaukompatienter. Nu satsar Region Västernorrlands ögonklinik på att anställa en optiker. Tanken är att kunna frigöra tid för ögonsköterskan, att kunna ha en egen mottagning, menar Annie Aspvik. Hon förklarar att en optiker genom sin utbildning har möjlighet att bidra till verksamheten på ett annat sätt. Bildbeskrivning. Närbild på en man som korsar sina armar framför bröstet. Han har på sig läkarrock och ett stetoskop hänger runt halsen. Tror ni att seende personer skulle acceptera att bara få köra bil eller cykla under dagen? Nej, det tror inte vi heller. Faktum är att svenskarnas rörelsefrihet är grundlagsskyddad. Inte ens i en situation av undantagstillstånd kan regeringen bestämma att vi till exempel bara får röra oss utomhus dagtid, som i en del andra länder. Ändå begränsas på många håll rätten till färdtjänst till vissa delar av dygnet, trots att behovet finns dygnet runt. Trots att färdtjänsten inte är någon förmån, utan en rättighet som ska kompensera för funktionsnedsättning och ge tillgång till arbete, studier och socialt liv. När den begränsas, begränsas människors frihet. I tidningen Norra Halland listar SRF Kungsbackas vice ordförande Erik Wilhelmsson tre krav som vi skriver under på rakt av. Färdtjänst dygnet runt för blinda och synskadade. Gratis ledsagare utan tidsbegränsning. Nationella regler som gäller i hela landet. Håller ni med? Nu åker vi. Färdtjänst ska funka. Bildbeskrivning. En blå bil i förgrunden. En person i mörk jacka som står framför den öppna bildörren med en vit käpp i handen. I förgrunden en svart labrador i ledarhundssele som har huvudet vänt mot personen med vit käpp. Marken är täckt av snö och snöflingor yr omkring i luften. Debatt. Synskadade bör få färdtjänst oavsett klockslag. För den som ser är friheten att resa självklar. För den som är blind eller synskadad är den långt ifrån given. Färdtjänsten ska möjliggöra ett självständigt liv men begränsas ofta av klockslag, snäva tolkningar och lokala regler. Det är varken rimligt eller rättssäkert. Behovet av resor upphör inte kvällar, nätter eller helger. Tvärtom ökar det när mörker och tomma gator gör orienteringen svårare. Ändå nekas många synskadade resor utanför dagtid. Färdtjänst är ingen förmån, utan en rättighet som ska kompensera för funktionsnedsättning och ge tillgång till arbete, studier och socialt liv. När den begränsas, begränsas människors frihet. För många är ledsagare avgörande för att resan ska fungera, för att ta sig i och ur fordon, orientera sig, läsa skyltar och röra sig tryggt. Trots detta tas ledsagare ibland ut till avgift eller begränsas till vissa tider, vilket tvingar den synskadade att välja mellan att avstå eller betala extra. Det är oacceptabelt. Dessutom varierar reglerna stort mellan kommuner och regioner. Samma synnedsättning kan ge helt olika rättigheter beroende på bostadsort. Detta skapar ojämlikhet och strider mot principen om likvärdig tillgänglighet. Vi kräver färdtjänst dygnet runt för blinda och synskadade. Gratis ledsagare utan tidsbegränsning. Nationella regler som gäller i hela landet. Tillgänglighet är en demokratifråga. Rätten att röra sig fritt i samhället kan inte ha med öppettider att göra. Styrelsen. Synskadades riksförbund, SRF, Kungsbacka. Erik Wilhelmsson, vice ordförande.